Ja, det är stor nåd att få samlas återigen omkring ordet, närma oss Bibeln har att säga oss. Och vi har ju nu två tillfällen talat om aposteln Paulus. Först om omvändelsen och första tiden som i hans liv då som lärjunge till Jesus Kristus. Och förra gången så började vi att tala om den första missionsresan. Och vi ska ju fortsätta där vi stannade då. Men kanske ska ta en snabb genomgång först här, repetition om Paulus liv. Och jag tror att vi tar fram kartan här där vi har den första missionsresan. Där ser vi platserna ganska tydligt och kan utgå ifrån den. Vi kommer ihåg att Paulus var från Tarsus, som ligger här uppe. En viktig stad i den här tiden. Han var benjaminit. Han tillbringade en stor del av sin uppväxt i Jerusalem, där han utbildades som farisé då. Och väldigt tidigt så fick han en viktig ställning där bland de styrande i Jerusalem. Och vi möter honom ju första gången vid på avstånd får han bevittna hur Stefanus får ge sitt liv för Jesus. Och han är en förföljare av Guds församling. Han får ett uppdrag till Damaskus då, och på vägen dit så får han ett radikalt möte med Jesus och får omvända sig och bli frälst. Komma till tro på den Jesus som talade till honom där och sa: jag är Jesus, den du förföljer. På den här kartan ser vi inte de platserna. Jerusalem här nere och Damaskus är en bit upp här. Utan nu är vi i Antiochia. Och det var ju så att efter omvändelsen så började han direkt att tala, predika ordet. Paulus, och han uppehöll sig i Damaskus. Det var en tid i Arabien, men först och främst i Damaskus så talade han Guds ord, och det blev en skara lärjungar som han fick ett nära band till, och det uppstår också en förföljelse. Han blir hissad ner för muren i en korg för att komma undan förföljarna som har tänkt att röja honom ur vägen. Då beger han sig ner till Jerusalem, alltså 3 år efter sin omvändelse. Och där så möter vi han som nu är följeslagaren på första missionsresan. Josef från Cypern, som kallas Barnabas, tröstens son. Där vågar man inte riktigt kännas vid honom. Han är rädd att han kanske fortfarande är en förföljare i Jerusalem. Men Barnabas söker alltså upp honom och tar sig an honom. Och presenterar honom för Petrus och Jakob. Och där han stannar i 2 veckor då, innan han blir sänd upp till Caesarea och vidare sen till Tarsus. Där han då stannar en lång tid, och det kan vara uppemot 10 år då som han var i Tarsus. Men evangelium går vidare. Och i Jerusalem får man höra att i Antiochia så har det blivit många frälsta. Det är en församling där. Och från Jerusalem så sänder man upp Barnabas till Antiochia. Och där kommer Barnabas ihåg Paulus, hur han omvände sig. Och han bestämmer sig för att resa till Tarsus och söka upp honom. Och det här tycker jag är så stort. Att Paulus där, han har bott där en lång tid. Där ägnade han sig troligtvis åt det här tältmakeriet som också var hans yrke. Hade säkert skaffat sig en god tillvaro där i Tarsus. Men så får han höra kallelsen och får höra att nu är det dags att gå in i tjänst för Jesus, för evangelium. Och han svarar ja och gör uppbrott från sitt liv där i Tarsus och åker med Barnabas till Antiochia, där de tillsammans då arbetar i församlingen och blir alltså två av de ledande bröderna där i Antiochia tillsammans med andra bröder. Som vi talade om förra gången, så var det alltså bröder från olika sammanhang, från olika kulturell bakgrund, från olika religiös bakgrund, från olika etnisk bakgrund, men som var ett nytt folk i församlingen i Antiochia. Och det här är ett underbart vittnesbörd om hur evangelium står över alla de här mänskliga barriärerna som byggs upp i världen. Men evangelium kan bryta igenom allt. Och i Jesus så är vi ett nytt folk. Och där alltså så får... Så talar den helige ande i församlingen under det att de bad och fastade. Och den helige ande sa, kalla ut, avskilj Barnabas och Saulus, som han då fortfarande kallades, eller Saul egentligen, för det uppdrag som jag har kallat dem till. Och det här var strax efter att Paulus och Barnabas hade varit på ett uppdrag i Judén, i Jerusalem, och överlämnat en gåva på grund av den hungersnöd som skulle gå över där. Och det hade kommit profeter och talat om den här hungersnöden, och man tog det här initiativet att samla in en gåva som då överlämnades av Paulus och Barnabas. Med sig från Jerusalem upp till Antiochia så hade man Johannes Markus med sig, som var Barnabas systerson. Och han blev alltså med på den första missionsresan. Man beger sig ner till hamnstaden Seleucia och åker över till Salamis. Predikar evangelium. Man tar sig till Paphos. Och där får evangelium nå in. Ända in i bland styresmännen, landshövdingen, som alltså är landshövding över hela provinsen där. Han tar emot evangelium och kommer till tro på Jesus. Men det blir också motstånd där, och efter en tid så tar man sig vidare alltså till Perge i Pamfylien. Och det står inte så mycket om vad som hände där, men däremot kommer de sedan upp till Antiochia. En detalj här, där står kort nämnt att i Perga så lämnade Johannes Markus sällskapet och begav sig hem till Jerusalem. Det kommer vi återkomma till sen i andra missionsresan om vi kommer dit. Men nu begav de sig upp till Antiochia i Pisidien, alltså en stad som hade samma namn men i en annan provins då. Och det var så långt vi kom i vårt förra bibelstudium här. Och det står om det här i Apostlagärningarnas 13:e kapitel. Och och det var många som kom till tro. Och Herrens ord spreds över hela området, står det att läsa i 49:e versen i Apostlagärningarna 13. Men så uppstår en förföljelse. Men judarna hetsade upp de ansedda kvinnorna som fruktade Gud och de främsta männen i staden. Och de satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade de dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Ikonium. Som vi ser här, nästa plats där i Galatien fortfarande. De drevs bort. Men så står det en märklig vers här. Också bara ett sånt här kort konstaterande, men som syns malplacerat, men som har så stor betydelse. Och så står det, och lärjungarna uppfylldes av glädje och den heliga ande. Här är alltså förföljelse. Här drivs de ut ur staden och får alltså fly undan förföljelsen. Men så står det att de uppfylldes av glädje och den heliga ande. Halleluja. Och det här tycker jag är så underbart. Att mitt i detta så får vi se ett vittnesbörd om att Guds rike är och färde. Och vad händer när Guds rike går fram? Vi kan slå upp i Romarbrevet, 14 kapitlet, 17 versen. Till Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Halleluja. Det var Guds rike som var och färde. Det var Guds rike som bredde ut sig, fick ingång i människors hjärtan, i Antiochia, i Pisidien. Och det var också Guds rike som på det här viset, alltså genom flykt och förföljelse, nådde fram till Ikonium i Galatien. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den heliga ande. Halleluja. Var det inte detta Jesus också talade om när han håller detta märkliga tal, predikan, i Matteus 5. Han talar om en salighet av ett annat slag. Halleluja. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty lön är stor i himlen. På samma sätt förföljer man profeterna. Och var det inte också, är inte det här också som en liksom röd tråd eller återkommande tema i alla fall i vittnesbördet om hur evangelium når ut, vittnesbördet från den första församlingens tid och hur lärjungarna frimodigt talade evangelium, predikade Guds ord. Vi läser i Apostlagärningarna 5 och 41. Och apostlarna gick ut från stora rådet, glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Det fanns alltså en glädje av ett annat slag. Det fanns en frid av ett annat slag. Halleluja. Och har det inte att göra med den rättfärdighet som han, aposteln Paulus, talade om här i predikan som han höll där i Antiochia. Att genom Jesus, genom evangelium, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Mitt i allt så var det här som var i centrum. Det var det glada budskapet. Halleluja. Som de brann för och som de genom allt tog tillfällena och ville nå fram med. Men det står att det är samma sak hände här i Ikonium alltså. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade att tro ägade upp hedningarna och hetsade dem mot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Här ser man att med en gång, alltså, så blir det kamp, så blir det strid, så blir det krafter som sätts i rörelse, som sätts upp till motstånd. Och egentligen så kunde man ha tänkt att en naturlig reaktion här i Iconium, här kommer alltså de utdrivna, bortdrivna från Antiochia i Pisidien. Men och så möter de på motstånd igen i Iconium, och man skulle kunna tänka sig, skulle inte det vara idé att bara dra vidare därifrån? Men så reagerar man inte, utan det står att en lång tid, Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Alltså det här kampen, det här motståndet, det var liksom normaltillståndet. Och i det så verkade man för evangelium. Det liksom lät dem inte avskräckas, utan det skedde också under och tecken när Herren bekräftade sitt nåderika ord. Halleluja. Men så eskalerade det här motståndet, och det står i fjärde versen: men folket i staden delade sig så att en del höll med judarna och andra med apostlarna. Och när hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem, fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten däromkring. Där fortsatte de att predika evangelium. Så det var ett motstånd som eskalerades, och nu var det alltså ren förföljelse. Man skulle röja dem ur vägen och hade en plan att stena dem. Och det här gör att de får fly vidare. Och det är egentligen märkligt att det är på det här viset som evangelium går vidare från plats till plats och kommer in nya platser, nya människor får höra det glada budskapet. Där fortsatte de att predika evangeliet. Och man kommer alltså flyende. Man har folk efter sig. Och här tänker man också, vore det inte idé nu att lugna sig lite grann? Kanske dra sig undan och avvakta tills det här lägger sig. Och det kanske hade varit vist att gå tillväga på det sättet. Dra sig undan. Men så står det att de kommer till Lystra. Alltså nu har vi tagit oss från Antiochia till Iconium, där de under en lång tid talar frimodigt. Men så blir det en sån förföljelse att de hotas till livet, att de ska bli stenade. De tvingas fly. De flyr ner till Lystra. Men när man kommer dit så möter man, vad är det man möter? En man som från födseln var lam i fötterna och aldrig hade kunnat gå. Och som hörde budskapet, som hörde Paulus predika. Och Paulus får syn på honom. Han ser honom där, han ser Han ser behovet. Och här får behovets barn få komma före apostelns egen belägenhet, egen situation. Och denne fäste ögonen på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sa han med hög röst: "Res dig upp och stå på benen." Då hoppade han upp och började gå omkring. Halleluja. Tänk vilket under. Tänk vilken nåd. Halleluja. Men det här var ju kanske inte så bra ändå. Vilken uppmärksamhet det skapar. Här det är ju bröder som är hotade till livet. Och det var också det som hände. Reste upp. När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade det på lykaoniska: "Gudan har stigit ner till oss i mänsklig gestalt." Och de kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som förde ordet. Och man blir helt galna, helt enkelt, i den här stan, i Lystra. Och tänker att nu är det gudar som har stigit ner. Och Barnabas och Paulus, när de hörde detta, reaktionen uteblev inte. De var ju helt uppgivna, och det är ju inte det här vi har kommit hit för. Och man river sönder sina kläder, står det, och ropade: "Människor, vad är det ni sysslar med? Vi är människor som ni, men vi predikar för er det glada budskapet att ni ska omvända er från dessa avgudar till den levande guden som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i den. Han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. Fastän det sa så, var det med knapp nöd de kunde lugna folket och hindra dem från att offra åt dem." Alltså det blev stor rörelse, stor uppmärksamhet. Och det var med knapp nöd man kunde lugna folket här i Lystra. Men så blir det snabb vändning i situationen. Och det här har talat till mig också. Att från Antiochia och Iconium kom det några judar. De lyckades få med sig folket, och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Alltså, ena stunden så vill man höja upp dem till skyarna och säga det här är gudar som har stigit ner. Och andra stunden så lyssnar man till något annat, andra krafter som får ingång. Och så blir man alltså redskap för den här förföljelsen och stenar Paulus och släpar ut honom ur staden. Folket rörde sig hit och dit. Och det här säger mig någonting om folkhavets vågor. Och vad kan ske när folkhavet rör på sig? Jo, ena stunden kan man vända sig och sträva efter en sak, för att i nästa stund vända sig och så bli offer och bli redskap för att skjuta fram och bringa fram någonting annat. Och det här tycker jag man ser i historien. Och vi ser också i våra dagar hur de här, vilka krafter som gungar fram och tillbaka över folkhavet. Jag tänker till exempel på den arabiska våren som vi har hört mycket om. du har, kommer ihåg de här bilderna från Tahrirtorget i Kairo. Hundratusentals människor ropar, skanderar. Och hur det blir alltså på plats efter plats. Och folk reser sig. Folk vill någonting. Folk önskar någonting. Men samtidigt så ser vi, vad är det för krafter som har liksom tagit tillfällena i akt och fått utrymme, fått spelrum. Och det här är egentligen skrämmande att tänka på. Det står också om ett vilddjur som stiger upp ur havet. Och jag ser framför mig folkhavet som ropar efter en befriare. Och kanske ena stunden vänder sig åt ett håll. Och andra stunden åt ett annat håll. Här blir alltså folkhavet vänds emot aposteln. Som nyss hade blivit upphöjd. Därför att man hade sett det här undret ske då. Den här lame mannen. Men prisat vare Gud, så stannar det inte vid det här. Det är inte bara folkhavets rörelser i tiden. Halleluja. Utan det finns en annan rörelse. Halleluja. Något annat som sker, som kanske inte är lika uppmärksammat, som kanske inte får de stora rubrikerna i världsnyheterna, men som är så mycket viktigare. Och det står i nästa vers. Folkhavet slog hit och dit. Men nästa versen, vers 20, då står det: men när lärjungarna samlades omkring honom. Halleluja. Tänk att det fanns i Lystra, genom de här händelserna, genom förföljelsen, genom allt, så hade det varit en skara som hade kommit till tro på Jesus, som hade blivit lärjungar. Halleluja. Och som när förföljelsen var som värst, när Paulus låg där utanför staden stenad, så samlades man omkring honom. Och jag är övertygad om att man bad. Och det var liksom ett folk, en familj, halleluja, som inte så att säga drogs med hit och dit av folkhavets vågor, utan hade gjort personliga upplevelser tillsammans med Jesus, hade blivit lärjungar. Och man visste att det är det här jag lever för. Det är det här jag tror på. Och även när Paulus alltså blev stenad, så drog man sig inte undan, utan man samlas omkring honom. Och så reser han sig och gick in i staden. Halleluja. Jag tror att det är ett under som sker. Halleluja. När lärjungarna samlas och beder. Och det är spännande när man läser senare om de här platserna. Och vi kommer att återkomma till det när vi kommer in i den andra missionsresan. Men bland de här som samlas omkring Paulus, så är jag nästan helt övertygad om att där fanns en kvinna som hette Eunike. Och där fanns hennes mor Louise. Och förmodligen så var det en yngre grabb som såg och tog intryck av vad som skedde den här dagen i Lystra. Och det var Timoteus. För det måste ha varit under den här resan, under de här händelserna som de fick möta evangelium, fick höra det glada budskapet och kom till tro på Jesus. Halleluja. Därför att redan i alltså nästa missionsresa, några år framåt i tiden, tror vi tar med det för att få sammanhanget här. Det står i 16 kapitlet och första versen. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna och hans far var grek. Bröderna i Lystra och Ikonium talade väl om Timoteus. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan. Halleluja. Där, när de kommer dit vid den andra missionsresan, så finns det en lärjunge där som man talar väl om, som alltså har stor betydelse för församlingen där i Lystra. Hans mor var judinna, står det. Eunike. Hans far var grek. Och där har jag funderat ibland om hur det var för Timoteus att växa upp med föräldrar från olika sammanhang. Han hade säkert kompisar, kanske både judar och greker, så att säga. Men vi 12 års ålder, så kanske många av hans kompisar, de fick gå i skolan där i synagogan i staden. Men medans Timoteus, som var, vars pappa var grek, kanske inte fick samma möjlighet. Och men det står i min bibeln att han hade fått lära sig, han hade fått höra skriften, halleluja. Och det var hans mormor. De andra kanske fick sitta vid rabbinens fötter, men Timoteus, han fick gå hemma hos sin mormor och hon fick lära honom berättelserna. Han fick höra om hur Gud hade varit med sitt folk, hur Gud hade fört sitt folk ut ur Egypten. Halleluja. Och jag undrar om inte den undervisningen som han fick kanske var bättre än vad kanske hans kompisar fick. Men det här måste också ha skapat en del osäkerhet och vem är jag? Och inte hörde han hemma bland de andra grekerna med sin hedniska kult och så vidare. Och inte hörde han hemma bland judarna som hade sin rabbin och sin skola att gå till i synagogan. Men så kommer ett nytt budskap, halleluja. Så kommer de glada nyheterna till Lystra. Och jag undrar om inte det här satte djupa intryck hos Timoteus. Jag tror det, därför att aposteln själv påminner just om vad som hände här vid de här tillfällena när han skriver till honom i slutet av sitt liv och ser tillbaka på vad som har hänt och skriver till sin andlige son, alltså Timoteus, i det andra Timoteus andra brev, tredje kapitlet. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet. Under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, Iconium och Lystra. Det här var alltså Timoteus väl förtrogen med. Han visste vad Paulus hade fått gå igenom på de här platserna. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Och ur alla har Herren räddat mig. Och är inte det precis det vi läser om här? Han hade alltså blivit stenad, släpad ut ur staden. Och man trodde att han var död. Men lärjungarna samlades omkring honom. Fick se hur Gud reser honom upp. Halleluja. Hur Herren räddar honom undan förföljelsen. Och han gick in i staden. Och så står det, så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Och det vittnar också historien om att där evangelium går fram, där väcks också motstånd. Och vill vi leva gudfruktigt så kommer detta motstånd. Därför att det är andliga saker det handlar om. Andliga, vår kamp står där, inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter i. Halleluja. Men så nästa dag så for Paulus och Barnabas till Derbe. Då har vi kommit alltså till den sista anhalten. Under den första missionsresan. Men där predikade de evangeliet i staden och vann många lärjungar. Och så står det att de återvände sedan till Lystra, Iconium och Antiochia i Pisidien. Och det här alltså, den här perioden, alltså det var lång tid bland annat i Iconium. Jag vet inte hur länge, men de måste ha stannat en tid. Därför att många lärjungar vanns också i Derbe. Och så ber man sig tillbaka. Och det här är viktigt. Alltså det sker en uppföljning. Det är inte bara en engångsvisit och så drar man vidare. Utan man återvänder till de här platserna. Styrker lärjungarna, uppmanade dem att tro, förbli i tron. Och så kommer det här som lärjungarna på de här olika platserna alltså har fått bevittna. Att de sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Och så står det, i varje församling insatte det äldste åt dem och efter bön och fasta överlämnade det dem åt Herren som det hade kommit till tro på. Och det här är en viktig vers. Därför att det visar att det naturliga är att på varje plats, på varje stad så blir det en självständig församling. Paulus åker tillbaks till platserna och så som den apostel han var så insatt han äldste åt dem och så bad och fastade man och så överlämnade han dem åt Herren som det hade kommit till tro på. Halleluja. Alltså det blev ett resultat, alltså att på varje plats så växte det fram en suverän lokalförsamling. Halleluja. Där Paulus då insatte äldste på varje plats. Och sen tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfylien. Och när de hade predikat ordet i Perge for de ner till Attila. Alltså de kommer alltså resa tillbaks samma väg som de hade kommit då. Attila där är hamnstaden i Medelhavet. Och därifrån avseglar man då tillbaka till Antiochia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort. Och när de hade kommit dit kallade de samman församlingen och berättade om allt vad Gud hade gjort med dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och de stannade ganska länge där hos lärjungarna. Så den här resan tog säkert några år. Man pratar om kanske tre år någonting. Och så kommer man tillbaks till församlingen där man hade blivit utsänd ifrån. Kommer tillbaks till hemförsamlingen kan man säga. Och kallar samman församlingen och man berättar, vittnar. Och det här är ju naturligtvis uppmuntrande att få höra rapporterna från den första missionsresan. Halleluja. Och där stannar man ganska länge. Men det här var något helt speciellt. Hur evangelium, alltså på plats efter plats, når fram och det bildas församlingar. Och vi ser här, vi har sett här hur det inte bara judarna som tar emot, utan också hedningarna tar emot evangelium. Och vi förstår att i församlingarna som bildas så är det både hedningar och judar som i Kristus blir ett nytt folk. Halleluja. Och då kommer vi sen fram till 15 kapitlet i Apostlagärningarna som handlar om mötet i Jerusalem. Och det var ju så här att det uppstod frågor och en del förvirring i den första församlingen. Hur skulle man förhålla sig egentligen? Vad skulle gälla för hedningarna som kom till tro på Jesus? Skulle de behöva följa alla de här ceremoniallagarna som Mose har bjudit? Och frågan var, handlar om omskärelsen. För det var så att det var också fariseer som hade kommit till tro och som hade börjat tala på det här sättet, att hedningarna måste läggas på de här bördorna då. Och därför så uppstod det oenighet. Och det blev en allvarlig tvist. Paulus och Barnabas går alltså till rätta med de här som hade kommit ner från Judén. Men då beslutar man att man ska resa upp till Jerusalem för att tala om det här med apostlarna och de äldste i Jerusalem. Och Paulus och Barnabas åker alltså dit. Det är alltså efter den första missionsresan, efter att de har varit ytterligare en tid i Antiochia. Och det finns nog mycket att säga om mötet i Jerusalem. Jag tror inte jag ska ta allt för mycket om det. Men det får vi nog ta nästa tillfälle då. Det är ju förmodligen om den resan och det mötet ner till Jerusalem som aposteln då skriver om i Galaterbrevet att han efter 14 års förlopp åter får ner till Jerusalem. Men jag är lite osäker där, alltså. Om man slår upp uppslagsverk och så här, så säger de att det är mötet i Jerusalem. Men i apostlagärningarna så gjorde han ju en resa till Jerusalem ytterligare mellan den första besöket där han träffar Petrus och Jakob och mötet i Jerusalem här. Det var ju den här resan med att överlämna gåvan som de hade samlat in på grund av den hungersnöd som skulle komma. Och från det första besöket till nästa besök då, så har det alltså gått 14 år. Och då måste det alltså ha gått omkring 17 år från det att Paulus omvänder sig på Damaskusvägen och till att de antar färden nu tillsammans med Barnabas ner mot Jerusalem för att överlägga den här frågan. Amen. Jag tror vi stannar där. Fortsätter vi vid ett annat tillfälle.